Ja, välkomna till de äldres råd. Sommarpausen är alltså över. Men vi sammanträder inte i helt normal uppsättning. Peje Lönnfors är förhindrad. Den här gången vi har en rar ersättare. Äldre lyssnare kanske kommer ihåg Margareta Jaatinen, journalist på HBL och i synnerhet känd som mångårig så kallad Lucia-mamma. Välkommen Margareta. 101 år gammal.
Tack.
Margareta är här för att vi ska tala om ålder, åldringar och att åldras. Men det är kanske skäl att säga att jag i vanliga fall inte hade kommit på att ringa till Margareta. Jag hade som vanligt ringt till Claes Andersson och frågat om han kunde ställa upp. Men som vi alla vet så dog Claes för några veckor sedan. Och vi har alla förlorat en nära vän. Och radiolyssnare, för att inte säga hela Finlands folk, har förlorat en ovanligt mångsidig och nytänkande samhällsaktör. Vad slags tankar har de äldre om Claes?
Ja, jag kan ju börja med att säga att jag bor i det hus där också Claes Andersson har bott när han jobbade i Ekenäs på mentalsjukhuset. Det är en gammal läkarbostad. Och jag funderar att han börjar spöka nu. Men allvarligt talat så är det ju alldeles klart att Claes Andersson har varit en av efterkrigsfinlands allra viktigaste och mest intressanta personer. Och när han uppträdde här med oss i det äldres råd så var det påfallande, tyckte jag, att han hade en viss inbyggd auktoritet som gjorde att tonfallet och meningsutbyte lugnar sig något jämfört med vårt vanliga sätt att diskutera som kan vara nog så snabbt och temperamentsfull. Och nu tittar jag naturligtvis på Jutta som sitter här mittemot. Han var också internationellt gångbar och det är svårt att kunna ens jämföra honom med någon av de levande kulturpersonligheter som vi har kvar.
Han var aldrig aggressiv, aldrig polemisk, utan han sa sina saker oerhört klokt. Och jag måste nu säga att han var en verklig human människa. Och när en israel, eller vi ska säga en jude, ska säga någonting vackert om någon annan, så säger man att han var en riktig människa. Och Claes var nog en riktig människa, alltså mångsidig. Jag saknar honom oerhört mycket, inte bara här i vårt program, utan som människa också.
Jag kände honom mycket lite, men jag tycker mycket av Claes natur och kom fram när han spelade.
Jo, det stämmer. Och du Margareta, som har en vacker sångröst, kanske han ackompanjerat dig någon gång?
Nej, det har
jag kommer ihåg när du sjöng.
Men jag tyckte om hans sätt att leka på tangenterna.
Precis.
Han gjorde det med en väldigt djup inlevelse.
När det gäller hans poesi så gillar jag framförallt hans tidiga dikter. För de var ganska rebellistiska och de var fulla av oväntade infall och mycket, mycket humoristiska. Hans romaner har jag inte alla läst tyvärr, men jag ska köpa Busholmen ännu.
Den sista har ju kommit ut alldeles nyligen, ja. Jag har inte heller läst den ännu.
Det som man ju kan säga också om Claes, att han i en viss mening påminner om en annan också avliden de äldres rådmedlem, nämligen Paul von Martens, i den meningen att han ofta hade åsikter som inte var de som man i första hand kom att tänka på själv. Det var liksom mindre mainstream och ganska liksom, vad ska jag säga, tankeväckande,
ja.
Plötsliga insikter som han liksom bidrog med.
Låt mig ännu tillfoga att Claes Andersson var, tycker jag, en verklig demokrat.
Dessutom,
han gled aldrig, fastän han tidvis var radikal och tidvis en aktiv vänsterpolitiker, så gled han aldrig över till någon enda form av totalitärs synsätt, utan han hölls alltid inom demokratins ramar och det var inte alltid lätt inom vänsterförbundet.
Claes blev alltså 82 år gammal och att den åldern är allmänt taget ingen stor överraskning, Och den som har läst hans sista bok, Busholmen nästa, vet att han funderar mycket på döden och på vad det innebär att åldras. Det gjorde han för övrigt redan som ganska ung i sina dikter, men kanske lite på ett annat sätt. Margareta, kan du påminna dig om hur du har tänkt på åldrandet under olika tider i ditt liv?
Jag tror egentligen att jag har tänkt på åldrande först nu, när det har kommit så in på livet. Och det där, och jag har aldrig, det var en stor överraskning hur det fysiska åldrande kom snabbt. Sen när det började gå de där trappstegen neråt, så kom det på det ena stället och på det andra stället, och så småningom så tar allt slut. Och det förvånar mig. Jag trodde att på något sätt att människan skulle vara färdig och så skulle det vara slut. Men att genomleva ett sådant förfall, så det är nog att man mycket funderar på. Varför är jag här och varför måste jag gå igenom det här slutet?
Men du är ändå i väldigt gott skick, ser jag, och du har din vackra röst kvar och allt det där. Jag måste ju säga att jag har aldrig talat om åldrande. Jag brukar säga att jag är inte gammal, jag har bara levt jättelänge.
Det tycker jag,
för det där att tala om
åldrande. Man kan kanske påpeka i det här sammanhanget att Jutta är bara 7 år yngre än Margareta.
Jag är 94, jag fyllde 94 i somras. Men inte känner jag mig gammal, men jag måste ge Margareta rätt i det där. Att det där kroppens förfall, det är nog skamlöst, måste jag säga. Jag vet inte om det är Gud eller vem som har skapat vår kropp. Jag har dansat och jumpat hela mitt liv, och nu ska jag ha ett besvär med ryggen. Det tycker jag är orättvist.
Ja. Jag tänker på Ferlins dikt när kroppens krematorium förbränt. Din själ till aska och snus och vin och opium till föga fröjder för. Då tör du nöjsam bror och stum. Någonting sådär mot evigheten traska. Det är en ren formalitet för många att han dör. Men med anledning av vad Margareta sa, så har jag jämfört mig själv med en byggnad i antiken. Där liksom den ena tegelstenen efter den andra ramlar ner.
Precis.
Och till slut så kan man bara ana sig till att det har varit en vacker klassisk skapelse någon gång i tiden.
Ja.
Men har ni alls haft den här känslan liksom att synsätt eller synen på döden har förändrats? Alla människor säger oberoende av ålder när man talar om döden. Ja, vi ska ju alla dö, säger man. Och så har man inte en aning om egentligen vad det innebär, om man nu är förhållandevis frisk och så vidare. Men sen i något skede så övergår det, och jag är inte säker på att det ens beror på om man är frisk eller är sjuk eller har andra krämpor, så övergår det till en liksom annan sorts medvetenhet om att det här kommer nog att ske ganska snart.
Det
tycker jag har varit den största förändringen. Jag är nu yngst av er, men inte alldeles purung heller. Men liksom det här att tidsbegreppet när man talar om döden har ändrats. Tidigare var det liksom ett fullständigt irrationellt.
Ja, döden har kommit mycket, mycket närmare mig. Jag tänker hela tiden på det att jag måste ju snart dö. Men jag är totalt ointresserad av det, för att jag tror inte på något liv efter detta. Utan jag dör, pang, pang, så är jag död, och sen får de göra vad de vill med min kropp.
Ja. Nej, jag skulle säga att har man förlorat någon närstående på ett mycket tidigt stadium, då blir ens inställning nog till döden lite annorlunda. Man har en sån här barnslig tro att, han dog och jag kommer att träffa honom eller något sånt.
Och nu talar du om din son.
Och det där. Så jag tror att det gör att hela den här döden sen på något sätt skrämmande för mig. Att det är en sån här barnslig inställning, som, men man blir ju barn på nytt när man blir gammal.
Men inte det är ju farligt att dö, det är bara det att bara man får dö i lugn och ro och inte bli någon grönsak eller någonting sånt. Ja. Så att jag är nu inte alls rädd för döden, den kommer en vacker dag och så är den där. Ja. Men det viktiga med det här åldrandet är ju att så länge huvudet är klart, så länge man är klar mellan öronen, då är det underbart. Men om man inte är det, och det är väldigt många som är mycket, mycket yngre än både Margareta och jag, som blir debila. Och det är väldigt trist, för då har du ingen att snacka med. Och därför har denna sommar varit så dyster för mig, när jag inte har haft er att prata med. Jag längtar efter er hela tiden.
Romarna sa ju, nu måste ju latin komma in, tempora mutantur nos et mutamur in illis. Tiderna förändras och vi med den. Jag har en gång haft en upplevelse som var mycket nära döden. Jag tuppade av i min fåtölj. Och plötsligt så var det helt svart och helt ljudlöst omkring mig.
Oj då.
Och den här limbot varade kanske en sekund eller en bråkdel innan jag sen kom till mina sinnens fulla bruk igen. Det var inte alls förskräckande. Det var bara liksom totalt ingenting.
Ja. Nå, så blir det väl. Totalt ingenting.
Det här är ju en annan sak sen som kanske också... vad heter det? Har en viss, eller spelar en viss roll i det här åldrandet, och det är ju hur vi blir omskötta. Och då är det ju ganska viktigt att man på något sätt av någon orsak inte det... blir, att man blir väl omskött, att man inte hamnar i sådana problem som stora delar av våra människor nu hamnar i. Hur har ni sett på det här? Har ni funderat på den här så att säga, dimensionen mycket innan? Nu är ni båda är ju på vad ska vi, som det hette tidigare, ålderdomshem, det hette väl något annat.
Servicehus heter det.
Servicehus och så vidare. Och jag hoppas ni får en bra vård. Men att alla får ju inte, det visar ju den här vårdkrisen här. För ett antal månader sedan.
Vad har du, Margareta, för erfarenheter?
Jag skulle säga att hela den där inställningen till ett pensionärshem, så den har försvunnit.
Ja.
Utan vi blir för gamla. Absolut för gamla. Vår medelålder har varit 95-92. Den största delen har förlorat lite minne och den totala förmågan att på något sätt göra livet roligt, så den är nog borta. Så det, jag blev nog, hade tänkt mig ett sådant åldrigshem kanske lite annorlunda än vad det sen blir, tack vare vår höga ålder.
Ja, jag måste ju säga att jag är lyckligt lottad, för jag bor i Mosnäs i ett servicehus med jättemycket trevliga människor, gamla kollegor och nya vänner och gamla vänner och jättetrevliga människor, och man umgås med dem som man kan umgås med och sen resten låter man bli, och en underbar personal.
Men ändå klagar du på att du inte har folk att samtala med.
Ja, men vet du, att tala om politik, om samhälle, det är väldigt få som man kan tala. Till och med mina gamla kollegor från riksdagen har börjat strunta i politiken. Och för mig är det otroligt viktigt. Jag läser tidningarna på morgonen när jag frågar folk att har ni läst den och den tiden? Nej, inte ännu. Då kan klockan vara rent 2 eller 3. Så att man måste ju hålla sig vaken hela tiden med att läsa och vara med och vara intresserad och diskutera. Och jag har inte haft sådana kompisar. Ni är ju så mycket yngre än jag, så därför är ni så på alerten.
Men den här gången så gäller det ju inte riktigt oss alla.
man blir ju matad med nyheter utan
jo,
att läsa.
Precis. Jo, det stämmer.
Så det kommer ju nyheter stup i kvarten.
Irriterar det dig eller tycker du att det kanske, gör dig piggare?
Kanske till en viss grad, därför att om jag jämför faktiskt i svenska nyheterna, så de har ändå någonting som lättar upp det där tunga paketet. Men vi kan nog ofta ha ett sådant nyhetspaket som som är bara allvar och bara tråkigt och bara negativt.
Jag tycker nog att det är väldigt viktigt med radionyheter. Jag vaknar tidigt 6 och 7 och så lyssnar jag på Puheradio, för annars, i andra kanaler spelar de humpamusik hela tiden och det tycker jag inte om. Men när Puheradio är mycket bra, där är politiska diskussioner och också andra diskussioner.
Du menar inte Radio Ykkönen?
Nej, Puheradio. Radio Ykkönen är sen en annan. Ja. Där hör jag sen på Muistojen Boulevardi och det är vackra schlagersånger som passar en åldrande person.
Greta Keller från 30-talet.
Jag träffade Greta Keller när hon var här. Då var den här, vad hette han, Mortensson. Han var 16 år när han uppträdde på Vivica Bandlers nattklubb. Och då var Greta Keller där, men hon sjöng inte.
Det som irriterar mig är ju att de upprepar nyheter från sändning till sändning intill förbannelse.
Det är ditt fel Ralf, du införde det då i radion.
Nej, det gjorde han inte, men nu måste jag försvara.
Aj, alltså.
Det gjorde han inte. På den tiden, men Ralf ännu var där, så var det nog så att det var bara i 2 sändningar som det lite gick, lite repriser. Men annars var det alltid nytt.
Förlåt, Ralf.
Och en av medskyldiga till att det fanns då reprisaktigt inslag i sändningarna var Harry Holkeri. Därför att han uttryckte önskemål att han hinner inte lyssna under dagen, men sådär 10-11 tiden på kvällen så skulle han behöva någon sorts sammandrag. Och då följde vi hans önskemål, därför att det var inte partipolitiskt utan personligt.
Ja, den så kallade midnattsöversikten.
Någonting sånt, ja.
Det här, jag tänkte ännu att vi skulle hålla oss fast en aning vid detta åldrande, eller hur åldringar bemöts, och jag undrar vad är er åsikt om den här vårdkrisen som ju exploderar här och nu så att säga i händerna på den nya regeringen. Tycker ni att ni ser något, ska vi säga, förbättringar på kommande?
Vårdkrisen är nog väldigt allvarlig, måste jag säga. Men det beror också mycket på folks attityder. Det hette ju en tid att alla gamla människor ville bo hemma så länge de kunde. Vilket gjorde att man inte byggde ut den här åldringsvården. Och där låg gamla människor hemma hos sig, olyckliga och ohygieniska, och fick inte mat. Det kom kanske någon en gång per dag och hälsade på dem. Det var en fel inriktad.
Och den byggde inte på vetenskapliga fakta.
Precis.
Det var bara vad man trodde.
Ja, vad man tyckte.
Jag är ju lycklig när jag har fått vara gift i över 60 år. Men att besöken på sjukhus och polikliniker har blivit väldigt besvärliga.
Ja.
Margareta, du sa nej. Att det har inte synats något tecken på förbättringar.
Ja, nej. Jag tycker att det är så mycket pengar som också är involverade här på den där privata sidan. Och där så är balansen nog inte rätt. Utan det går, jag vet inte vad de baserar sin ekonomi på, men inte det för att göra det så billigt och så bra för åldringar, utan det kommer nog fram en sån här ett visst ekonomiskt tänkande som inte passar ihop med åldringsvården. Och det finns en lag vis-a-vis hur många vårdare det ska finnas i ett hem med hur många boare. Den lagen gäller just då när det är kanske mitt på en vanlig vardagsvecka. Men banne med både weekendar och helger och alla, så kan det finnas 2 vårdare per våning. Och vi alla, det finns bara över, det borde vara över 50 invånare.
Men man får ju inte glömma att vård kostar. Man måste ju också betala vårdarna. De måste ju få en hygglig lön. Och det är ju sån här kvinnodominerat område. Och då betyder det dålig lön. Så att om man vill ha bra vård så borde man ha goda skötare, manliga eller kvinnliga. Och de borde ha bra lön, men då kostar det också att köpa denna vård.
Ja, men det kostar ju att bo.
Jo, dessutom, ja.
Väldigt mycket.
Ja.
Ralf tog upp det här med det här, hur besvärligt det är när man ska besöka till exempel en hälsocentral. Och här är ju en av de här, vad ska jag säga, vattendelarna i samhället. Att så länge du jobbar så är väl den finländska hälsovården ganska bra.
Arbetsplatshälsovård.
Ja.
Sen slutar du med det och då faller du ner i en helt annan slags grotta.
Ja.
Där du måste bli ordentligt sjuk för att få bra vård. Om du får cancer eller något sånt så får du kanske Europas eller världens bästa vård oberoende av om du är pensionerad eller inte. Med många andra saker så är du i en helt annan situation än de som jobbar.
Dimensioneringen nu är ju 0,5 vårdare per person och regeringen har ju nog faktiskt sagt att det ska bli 0,7 och jag vågar och hoppas på att så kommer att ske oberoende av kostnaden. Så att där har vi kanske en liten atmosfärförändring jämfört med tidigare. Men vård och profit är nog två begrepp som är väldigt svåra att sammanjämka.
Men jag tror nog inte att all åldringsvård beror på inkomster och profit. Jag till exempel bor i ett servicehus där allting finns tillgängligt. Där är tandläkare, där är läkare. Ja, ju, allting kostar, men du har det i samma hus. Du behöver inte åka taxi till läkare och allt med sånt där. Du får ju inte något underhåll för taxi även om du inte kan röra dig.
Ja, nej, det är ett bra ställe.
Ja. Ja, det är ett bra ställe att bo på. Det beror lite på var man råkar bo. Och det är inte alls, jag är ingen miljonär. Alltså det kostar ju att bo där, men att inte det är oöverkomligt. Så att jag är nog lyckligt lottad, måste jag säga.
Jag vet inte vilken filosofi de hade, men när jag sökte för 10 år sedan dit så fick jag ett svar att jag hade för mycket pengar på banken.
Aj, så. Mig frågade ingenting, för jag har ingenting på
banken. Vem påstod det? Vem påstår?
Cheferna
ledning.
Ja. Men där har ledningen ändrats.
Jag överskred en ekonomisk nivå som de hade ställt.
Men nu för tiden bor där människor som är i min ekonomiska nivå, så bor där människor som har jättefina pensioner och allt det här. Det är mycket varierande.
Men det var då när de började.
Nå, det har kommit nya chefer och bättre chefer.
Ja, alldeles säkert, ja.
Vi har lite på 10 minuter kvar av den här sändningen. Och det har utlovats diskussion om det ena och det andra. Irak, Kina, Brexit, Trump, Grönland, regeringen, Putin, Niinistö. Det är mycket som har hänt under den här sommaren. Jag tänkte att jag skulle tillmötesgå en önskan av Ralf som vill tala om Trump och Grönland. Vad tycker jag, är det alltså rena clowneriet det här? Eller finns där en liksom, tycker du någon substans bakom det här?
Här ligger mycket substans bakom. Alltså för det första så har USA hävdat sedan 1822 att de båda Amerikas är liksom USAs bakgård, den så kallade Monroe-doktrinen. Och intresse för Grönland hänger samman med att jänkarna känner sig hotade när man inte vet vem som kommer att ta hand om Grönland i en krissituation. Sen grälar man om Grönland mellan Norge och Danmark den på 20-talet. Sen ville Truman ha Grönland 1946. Och under kriget så fanns det en obstinat ambassadör som hette Kaufmann från Köpenhamn som gjorde ett avtal med USA. Så att USA fick börja bilda baser på Grönland.
Ja.
Och bland annat Thulebasen finns kvar. Och den angår oss på det viset att i Thule finns ett radarsystem som är avsett att arbeta mot missilangrepp. Och den vägen så är Finland genom Danmarks engagemang också indirekt involverat. Så Trump följer här faktiskt ett gammalt amerikanskt intresse.
Men man kan ju inte säga att stilpoängen var så hemskt höga.
Nej, och det roliga var att jag läste en kolumn i tidningen Åland. Där kolumnisten sa att hur skulle det kännas om Putin skulle göra ett anbud på Ålandsöarna? Att hur skulle vi reagera?
Jag tror nog att danskarna och statsministrar och andra överreagerar. Inte det är en så dum fråga. Tänk nu, av vem köpte man Alaska? Ryssarna. Jag menar, amerikanerna köpte ju av Sovjet eller av Ryssland, Alaska. Ryssland. Det finns ju sådana. Och naturligtvis är ju folk intresserade, Trump är intresserad av Grönland, för där finns ju väldigt mycket naturtillgångar. Och dessutom är ju kineserna där, och de slåss ju om de här platserna just med kineserna. Vem vinner? Det är inte alls någon dum fråga, fast han ju framställer allting som en elefant i en porslinsbutik.
Men kineserna har förstått att man ska köpa en bit i taget och inte hela historien.
Ja, men ser du, Trump, han är ju ingen politiker, och det är ju det som är fel när folk kommer utifrån politiken, in i politiken, så kan det bete sig som Trump. Det hoppar ju en groda mun på honom varje gång. Men att alldeles fel har han ju inte, trots att jag
Och rikedomarna består bland annat av uran. Och till exempel, en möjlighet att hitta olja.
Grönland är nog väldigt isolerat. Jag har varit på Grönland i 9 dagar från Husis och skrivit om Grönland. Och intervjuer på olika nivåer. Men det är ju naturligtvis många år sedan. Men nu är den ganska isolerad. Hela deras livsmoral är mycket märklig. Eller vad då? Att inte de, jag undrar om vi ska vara ens mogna för ett amerikanskt
övertagande. Men ingen har ju frågat dem naturligtvis.
För att det och nu smälter ju dessutom den där glaciären långsamt men säkert.
Ja.
Jag förstår nog danskarnas irritation, därför att några politiker har sagt att det här gäller ju också människor. Vi kan inte sälja danska medborgare till Amerika. Att det är ytterst ohyfsat. Sen är det en annan sak att Danmarks förhållande inom NATO är helt inriktat på Amerika. Det är Amerika som är den viktiga beståndsdelen, och det är jänkarna som ska hjälpa dem. Resten av NATO struntar de mer eller mindre i.
Om danskarna säger att man inte kan köpa människor, vad gjorde Trump eller USA? Inte köpte de sina slavar, utan de tog dem helt
det,
enkelt.
Det är den stora skillnaden. Ja, man ska bara ta dem.
Man ska bara ta dem. Och sen skäller man på dem. Så kallar man dem för mörkhyade och nigrar och whatever. Men det passar nog bra att ha dem att göra slavarbete i Amerika, i USA.
Ja, har ni följt med det här andra lite konstiga fenomenet nu på den världspolitiska?
Du tänker på Boris Johnson.
Hur kunde du gissa?
jag måste komma med en ny uppgift.
Låt Margareta säga här emellan.
Ja, men hur kan man välja en sån stil som härmar Trumpen på det där sättet? Han nästan i sina gester försöka vara en annan Trump.
Men jag hörde i Puheradio en mycket fin analys i morse som inte alls finns i dagens tidningar. Nämligen att Benny Johnson skrattar åt sig själv. Han har självironi. Och på det sättet lyckas han nu komma åt till exempel Trump. Den här Tusk. Vad heter polacken Tusk?
Donald Tusk.
Ja. Donald Tusk, som säger att de kan lite diskutera Irlandfrågan. Det är ganska fint av dem, Johnson. Han är ganska skicklig politiker.
Han är säkert mycket skicklig.
Jag är inte så säker på att det numera är något annat än sån
pajaseri.
Vad ska jag säga, diplomatisk artighet.
Jo, men
när du har en ny premiärminister, så kan du nu inte säga att gå och dränk dig och att det där avtalet är som det är. Utan man säger att vi diskuterar, och så blir det ingenting.
Och det säger ju EU och Tusk och alla, att de bryter inte upp det här samtalet överhuvudtaget. Men han är nog en skicklig politiker, måste man säga. Men att sen är det ju hemskt, alltså hela den här populismen som ju breder ut sig som en pest i hela världen, inte bara Trump, utan också tänk på Ungern och tänk på Polen. Det är alla populister, och också Boris Johnson. Han har ju ljugit sig till den här situationen. Precis som Cameron i tiderna ljög om allting. Och idag talar man om Brexit med rena lögner. Brexit är rena lögner.
Får jag nu inför avslutningen av debatten säga att jag har sällan om någonsin känt mig så osäker som idag. Vad som gäller världen överhuvudtaget och vart vi är på väg.
Ja.
Den där, det finns alltså pyrande oroshärdar runt hela klotet. Det brinner i Sydamerika. Stormakterna är i luven på varandra. Vad kommer att hända?
Jag måste säga, jag kan tala som Margareta också, eller som en av mina väninnor i Stockholm. När vi ringer till varandra så säger vi att den här världen är inte mera min.
Nej.
Delvis också för att den här digitaliseringen har gått så långt att du kan ju inte tala med någon människa överhuvudtaget. Det är alltid någon underlig maskin som svarar, tryck på den och den knappen och gör si och så, och allting går åt skogen. Så att det är inte mera min värld. Inte vill jag säga att det var bättre
stanna
för mig.
Stanna världen, jag vill hoppa
just
av. Kommer
det,
ni ihåg
och det är mycket bra.
Vet ni vilken musical, år det var?
1960-talet.
Jan Malmsjö.
1961.
Jan Malmsjö spelar huvudrollen, ja, där i Stockholm, jag såg det.
Alltså den här vad ska jag säga, ångesten, nu talar man ju också om att 25% av de yngsta av ungdomen, nu kommer jag inte ihåg vilken gräns var, i alla fall lider av någon form av klimatångest.
Jo, det stämmer. Gudskelov att vi har Greta Thunberg.
Du säger det?
Ja, absolut.
Det är en diskussion som vi ska ta senare.
Ja.
Vi har några minuter på oss. Finns det några tankar om mötet mellan Putin och Niinistö?
Jag tycker att Niinistö har betett sig väldigt bra. Jag är ofta irriterad på att han är så försiktig med NATO. Men jag börjar lita på honom.
Var det en av hans goda sidor?
Han är mycket skicklig och han låter Putin snacka. Och Putin passar ju på tillfälle att skälla på Amerika. Och det hade vi ingenting att göra. Och det sa Niinistö ingenting om det. Så att han var mycket skicklig.
Men de hade vissa bilder av hans smidspel. Som var briljant.
Jag skulle säga att Niinistö har vuxit med uppgiften.
Precis.
Absolut.
Och det där, och att han idag har en observerad roll i europeisk politik.
Precis, ja.
Och han sköter relationen till Moskva så bra som det någonsin går under dagens förhållanden. Och den inhemska opinionen uppskattar honom så pass mycket att det finns ingen egentligen motrörelse som skulle kritisera Niinistö på allvar. Demonstrationerna väcker praktiskt taget inget intresse när man försöker inför besöka Putin till exempel. Så att få se hur det slutar, och politikerna håller sig relativt tysta också om han har tagit sig ett inflytande som nu inte kanske grundlagen i dess nya form riktigt förutsatte.
Jo, men han har aldrig gått över gränserna. Han vet nog var gränserna finns. Men att jag måste säga att de här populisterna grälar ju på honom och säger att han säljer Finland och ryssarna med den här röret under vattnet och allt det här. Men det är struntprat. Jag tycker att han har varit väldigt skicklig och inte så där burdus och aggressiv som Kekkonen var, som också skötte bra ryssarna. Men han skötte på ett elegantare sätt.
Och Kekkonen gick heller aldrig formellt över gränsen.
Det stämmer.
De facto gick han hela tiden.
Ja, det stämmer.
Det som ju kanske också i det här sammanhanget är viktigt att Niinistö uppträder som en form av, vad ska jag säga, kontaktyta mellan resten av unionen och Ryssland.
Precis, ja.
Och han är ju då i kontakt med Merkel både före och efter de här mötena. Så det kanske på något sätt underlättar någon form av, får vi hoppas, avspänning.
Och inom EU så är den här rollen godkänt. Jag har inte observerat att något EU-land skulle kritisera Niinistö för att han då upprätthåller den här kontakten.
Precis, ja.
Tvärtom.
De njuter ju av den här kontakten själva.
Ja.
De har ju nytta av det.
Utmärkt. De äldres råd är slut för den här gången. Och ett extra tack till Margareta Jaatinen som ställde upp, fast det är lite besvärligt att komma hit, men det gick elegant.
Det gick bra.
Tack så mycket. Vi återkommer antagligen i normal sammansättning om 2 veckor.